like a rock star. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on no Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata.
P3 Musikdokumentär fortsätter efter nyheterna. P3, Sveriges Radio.
Ekonyheter. Ukrainas säkerhetstjänst säger att dagens drönarattacker mot ryska bombplan orsakade skador för runt 70 miljarder kronor. Över 40 ryska bombplan attackerades på flygbaser långt från gränsen mot Ukraina. Och enligt ukrainska säkerhetstjänstens bedömning har runt en tredjedel av Rysslands strategiska bombplan på flygbaserna slagits ut. Och i en kommentar om Ukrainas attacker säger Norges utrikesminister Espen Barth Eide till VG att kriget startades av Ryssland och att Ukraina har rätt att slå tillbaka mot militära mål över hela Ryssland. Han säger också att Ukraina ännu en gång visar att landet håller sig till folkrätten och bara angriper relevanta militära mål, till skillnad från Ryssland som ofta attackerar ukrainska städer och dödar civila. En internationell forskargrupp varnar för hälsorisker när vi utsätts för en blandning av olika kemikalier. Och i ett brev till EU-kommissionen uppmanar de till skärpning av reglerna. En av de som skrivit på brevet är professor Kristina Rudén vid Stockholms universitet.
Även om då riskbedömningen för varje enskild kemikalie och varje enskild användningen visar att just det är okej, så är blandningseffekten kan fortfarande vara ett problem, och det är det vi oroar oss för.
Flera studier tyder på att kemikalieblandningarna kan spela roll, samtidigt som orsaken är svår att reda ut, säger Kristina Rudén.
Alltså det är svårt att knyta exakt en kemikalie till en effekt, därför att världen ser inte ut så. Vi har inga människor som exponeras för en kemikalie taget. Men det vi ser i epidemiologiska studier är att vissa typer av åkommor ökar på ett sätt som vi inte kan förklara på något annat sätt än att det är någon omvärldsfaktor, någon miljöfaktor.
Forskare har till exempel sett att kvaliteten på spermier försämras och att hormonsystemet som reglerar ämnesomsättning störs, vilket kan bidra till övervikt. I EUs kemikaliestrategi som kom för några år sedan föreslås att begränsningarna för kemikalier bör ta höjd för att vi också måste klara blandningar. Men nu när reglerna ska utformas befarar de 22 forskarna från olika länder att reglerna inte kommer att skärpas. Därför skriver de till EU-kommissionen.
Rapporterade Annika De Greus. Om en timme stänger vallokalerna efter presidentvalet i Polen. Det står mellan den EU-vänlige Rafał Trzaskowski och historikern Karol Nawrocki som stöttas av det nationalkonservativa Lag och rättvisa. Valet väntas bli väldigt jämnt. En första vallokalsundersökning presenteras när vallokalerna stängt klockan 9. Ekot med Daniel Wockner.
Nu fortsätter P3 Musikdokumentär.
Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Post Malone. Den kritiserade rapparen som blev en musikalisk vilde. Jag heter Hanna Frelin.
We're hanging out with Post Malone! Beer bongs and Bentleys is the record. His music festival, Postifest, is happening October 28th.
Det är den 2 oktober 2018 och från programledaren Jimmy Fallons studiofåtölj vinkar Post Malone åt publiken med sin ringprydda tatuerade hand. Post Malones mörkröda kostym med stora tecknade rosor i olika färger matchar hans kostymbyxor och de spetsiga svarta skorna blänker Över artistens panna breder en ny tatuering ut sig. En taggtråd. Under ena ögat står Always Tired skrivet i svart bläck. Post Malones schema är fullspäckat och för Jimmy Fallon berättar han om sina planer.
Let's talk about Posty Fest, though.
Yes, sir.
Now, what is? How do you end up getting your own festival?
Just pay a lot of money.
Yeah. I mean, this is going to be. This is you. You have Travis Scott, Tyler the Creator.
Yeah.
Do you know what you're doing at all?
It's going to be an absolute show.
How exciting! October 28th.
I'm ready to go.
This is in Dallas, Texas.
Yes, sir.
And is it like an outdoor festival?
I think so.
I mean, you're just gonna find out.
Yeah,
when you get there.
We'll find out when we get there.
Dude, I just love you, man.
I intervjun med Jimmy Fallon är en samlad Post Malone som trädde fram. Han är nu en artist med stjärnstatus och allt verkar gå hans väg. Men bakom kulisserna finns ett mörker. Screwdriver-dagarna är långt ifrån över och livet på topp kommer med ett pris.
Han festar extremt hårt under den här tiden. Han har ju liksom kommit upp och blivit en stor artist som befinner sig liksom i det högsta skiktet. Så att jag tror att där någonstans så börjar nog ett beteende som kommer att straffa honom senare i livet.
Även Cornelia Biller ser hur det sakta men säkert börjar spåra för hennes idol.
Om en vanlig person skulle träffa massa människor så gör man det oftast inte varje dag. Men det gör ju han i och med sina tours och att han har så mycket för sig. Och plus det så röker han och dricker. Han lever liksom ett liv som är lite för mycket för hans kropp.
This human being right here is nominated for 6 AMAs.
Yes.
First time performing tonight. How does it feel?
Oh, it feels great. I'm ready to get it on and get a little bit weird.
Det är den 10 oktober 2018 och på röda mattan på American Music Awards står Post Malone. Han är nominerad i 6 kategorier och lyser i kapp med solen.
I have got a question for you. I've listened to your record from top to bottom.
Sure.
You have so many southern country influences in there. You really don't try to stick to one thing. Whatever you feel, you can tell, you just put it on the record.
Yeah,
it's good.
Yeah. I mean, it doesn't matter really, you know, what genre it is or whatever. I just want to make, you know, the music that I like and my fans.
Post Malone har en babyblå kavaj och tajta byxor i samma färg. På kavajslagen syns bokstäverna P och M broderade i gult. Och över armarna slingas ett mönster av gula och bruna ormar. Han lyssnar och svarar engagerat på reporternas frågor.
Do you have a lot of time to create, or do you create when inspiration hits?
I kind of just sit in the studio all day and drink beers, and then whenever something comes up, and then I'll record it. Yeah.
How many days a week do we dedicate to studio beer time?
Depends on if we're on the road. We haven't had a lot of time, but you know, now we're back here and we can kind of play around and see what happens.
Post tycks gå från klarhet till klarhet, men livet på toppen kan vara ensamt. Post Malones hårda festande tär på krafterna och det kommer få konsekvenser. Det är en småkylig vårkväll i Nashville, men i Bridgestone Arena som är fullpackad med folk kunde man inte bry sig mindre. På scenen ikväll står deras idol, Post Malone. Året innan han släppt sitt tredje studioalbum, Hollywood's Bleeding, och nu är han ute på turné. Post Malone i en vit skjorta med stora färgglada mönster och uppkavlade skjortärmar och det korta, lockiga håret stripigt av svett spelar låt efter låt för sina skrikande fans. Men i mitten av konserten, under låten I Fall Apart, märker fansen att något är fel. Det verkar som att Post Malone inte riktigt är med längre. Artisten, som tidigare stod stadigt, vacklar plötsligt till och faller sedan ner på knä. Det ser ut som att han försöker resa sig upp, men benen bär inte. Post Malone kravlar fram på knä på scenen, fortfarande med micken i ett stadigt grepp, och rullar över på sidan samtidigt som han fortsätter sjunga. Händelsen fångas på film av ett fan som postar den på TikTok. Videon sprids som en löpeld och i sociala medier växer en oro hos fansen. Hur mår egentligen Post Malone? Fanet Cornelia Biller igen.
Han är ofta väldigt alkoholpåverkad och det är ju jättekul när man väl står där som ett fan. Då tänker man kanske inte så mycket kring det. Men när man inser att han gör det här varje dag, eller i alla fall flera dagar i veckan när han reser runt världen, det är då det börjar bli ett problem. Det är ingen fest liksom, utan det här är ett tvång, någonting som man gör konstant.
Det här är bara en av flera liknande konsertvideor som postas i sociala medier den kommande tiden och som skapar stora rubriker. Levi Hillebergström.
Det ser ut som att han pratar med folk som inte är där när han är på scen, och han liksom ligger på marken och han misslyckas ibland med att prestera när han gör sina låtar. Det går så långt att hans föräldrar behöver dementera att han har problem liksom. Och att han själv måste gå ut och berätta att han säger, jag är okej. Det är bara att jag är så passionerad liksom, som liveartist.
Under en konsert i början av mars 2020 i FedEx Forum i Memphis tar Post Malone en paus mellan två låtar. Och inför publiken kommenterar han själv ryktena som går.
I'm not on drugs and I feel the best I've ever f***ing felt in my heart. But for anybody that's concerned here, I appreciate the love and the support. But I feel f***ing fantastic and I'm not doing it.
Han påstår att han aldrig har mått bättre, men sanningen är en helt annan.
Han är ju ung liksom, men han är redan på en nivå där han tar skada av sättet han framförallt dricker alkohol på kanske. Det är någonting som liksom är på väg att göra att han inte vill fortsätta som artist. Men det blir också ett bränsle för hans skapande, för hans senaste album då. Där ändå så här, alkohol är som ett tema som är centralt.
Det känns som att han hela tiden kämpar för att få någon slags bekräftelse och att bli störst och att få vara störst. På senaste albumet så sjunger han ju om jättemycket mörker. Så det är där jag själv egentligen blir som mest orolig, när jag hör att han tar fram och sjunger om det här. För om vi får höra det, då undrar jag, vad tänker han innerst inne som ingen annan vet? Det finns jättemycket mörker i vissa låtar, men sen när han står på scen så är det bara fest och kul. Man brukar ju säga det, att de som mår sämst inombords, det är de som har största leendet på läpparna utåt.
The new album, you said, deals with struggles of alcohol. Are you sober now?
No, sir. I am responsible now.
Det är den 13 juni 2022 och Post Malone gästar Howard Stern Show. Bara 10 dagar tidigare han släppt sin senaste skiva, 12 Carat Toothache. Den första efter nästan 2 år av tystnad. Han har på sig en svart stor t-shirt med karaktären Gollum från Sagan om ringen på, och guldtänderna tycks ha blivit färre. Han har klippt håret kort. Under en alldeles spikrak lugg kikar han på programledaren som ställer frågor om hans alkoholmissbruk.
It got to a terrible point and I couldn't get up off the floor for weeks, and that's what a lot of the inspiration for the album comes, but I don't want to bring people down. I just want to express how I feel.
Post Malone tänder en cigarett. Han har levt snabbt och hårt, och det har tagit ut sin rätt. Det senaste året har han kämpat för att ta tag i sitt liv. Med hjälp av människor omkring sig, bland annat sin fästmö, har Post Malone hamnat på rätt köl igen, även om han inte helt har slutat dricka.
I met a really beautiful person that made me feel like a human being. Yeah, she saved my fucking life. It's pretty epic.
Under intervjun i Howard Stern show avslöjar Post Malone också något som blir en överraskning för många.
2:30 in the afternoon, I went and I kissed my baby girl. Right. And then I went and played some.
When baby girl, that you're referring to your girlfriend, or you have a baby?
No, that's my daughter.
Oh, you have a daughter?
Yes, sir.
That's been on the QT though. We didn't know you had a daughter, right? You keep all that quiet.
Det blir ju som för så många andra, tror jag, en vändpunkt. Han blir kanske vuxen där någonstans, känns det som.
Idag befinner sig Post Malone på en bättre plats i livet. Han har lämnat stimmiga LA och bor nu med sin fru och dotter i ett gigantiskt hus mitt ute i ingenstans i Utah. Här, nära de snötäckta bergen, den vilda skogen och sjön Salt Lake, har han hittat hem.
Det känns som att han har flytt ifrån en destruktiv tillvaro och försökt liksom dra sig undan lite och försöka hitta sig själv igen. Det tar säkert tid, men han verkar vara på god väg.
Post Malone fortsätter att gå in i sig själv och sin musik och undersöka vad han hittar där. Kanske är det först nu han gör den musiken alltid velat göra.
Han har redan gjort det som kritiken sa att han skulle göra, det vill säga lämna hiphopen för någonting annat.
Amel Suljevic igen.
Där någonstans tror jag också den här diskussionen, jag ska inte säga dör, alltså det är fortfarande folk som tycker att Post Malone har visat alldeles för lite respekt mot hiphopen, men någonstans så blir han nästan för stor för den diskussionen på något sätt.
Post Malone är och har kanske aldrig varit intresserad av att placera sig i ett fack. Han är en artist som blandar allt.
Det blir ett kraftfullt avtryck i populärkulturen när man är en artist som blandar genres på ett sätt som är eget. Det är unikt.
Levi Hillebergström.
Det är nog svårt att hitta någon som har samma djup som artist, men som fortfarande är så brett omtyckt. Han är fortfarande svår att placera, men han är fortfarande lika aktuell.
Det är därför fanet Cornelia Biller tror att man kan se alla möjliga olika sorters människor i publikhavet på hans konserter.
Det kan ju vara en medelålders pappa som gillar rock liksom, som skulle lika gärna kunna stå på en Metallica-konsert. Och sen har vi ju lite yngre män som sitter och gamar eller spelar fotboll. Och sen ännu längre bort så hittar vi väl sådana som mig och min syster kanske, som lyssnar mer på det för känslorna och närheten, snarare än hypen då. Girl, I like you, I do. I wanna be a friend, go shopping in a Benz. I like you,
I do. I hit you in a LA, can you fit me in your plans? I like. Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Post Malone. Den kritiserade rapparen som blev en musikalisk vilde, med mig, Hanna Frelin. Dokumentären gjordes av Siri Hill i oktober 2022. Producent var Anna Lillkung, tekniker Fredrik Nilsson, och vill du veta mer om ljudklipp och låtar i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. P3 Musikdokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media. I like you, I do.
shopping in a Benz, I like you, I do. I hit you in a lane, can you fit me in your plans? I like you, I do. We went over to France and we woke up in Japan. I like you, I do, I do. Let me know when you're free, cause I've been trying to hit it all week, babe. Why you acting all sweet? I know that you want to know me. Drop bands for that jewel in your teeth. He let the way I drip, turn that pool to the beach. And I cut a cop the broken, but I cops the lead. Why we got the same taste for the finer things? Brand new nigga with the same routine. Now we got me on a leash, cause we set no strings. You know I'm cool with that. So the pussy, you ain't get sued for that. Wonder what a nigga might do for that. I could be a shocker where a roof is at. 80 in the Benz when that roof go back. They don't wanna see us get too okay. I just got a feeling that we might be friends for a long, long time. Your mind, and you know I like you for that.
Girl, I like you, I do. I wanna be a friend, go shopping in a Benz. I like you, I do. I hit you in a lane, can you fit me in your plans? I like you.
Zip we hit the club, pay for about 10 niggas to get in. We crunk, lit any bitch. Yeah.
No, we walk around the world, stepping out, giving a damn by where our feet lined up. Yeah. Get your ass mushed, smushed. Yeah, 21. The biggest. Put a nigga in the chicken wing. Pussy.
21, can you do something for me?
21.
Can you hit a little rich flex for me?
21.
And 21, can you do something for me?
21.
Drop some bars to my pussy ex for me. And 21,
21,
can you do something for me? Can you talk to the ops next for me?
Okay.
21, do your thing. 21, do your thing.
21.
Do your thing. 21, do
yellow
your
diamonds
thing.
In the watch. This shit costs a lot. Never send a bitch or die. That's how you get shot. IDM in vanish mode, I do that shit a lot. Took her panties off and this bitch thicker than a plot. All my S's ain't nothing, them hoes busted. If my ops ain't rapping, they ass ducking. You ain't ready to pull the trigger, don't clutch it. I know you on your period, baby. Can you suck it? I'm a savage.
21.
Smacker, booty, and magic. I slap a pussy nigga with the ratchet. I might slap a track on his whip and get the addy. Don't call me on Christmas Eve, bitch, call your daddy.
21.
Bitch, call your uncle.
21.
Bitch, don't call me.
21.
Always in my ear, your whole fleet.
21.
Why my ass be posting guns and only use they feet?
21.
Hey, like an athlete, I got
all you hoes, all of you hoes. Need to remember who y'all talking to. It's the Slaughter Gang CEO. I got a dick for you if I'm not working, girl. If I'm busy, then fuck no. You need to find you someone else to call when your bank account get low. You need to find you someone. Got them kissing through the phone. Pussies clicking up so they don't feel alone. Ayy, man, niggas seeing me, I'm young. Money CMB, I used to roll with CMG. The house is not a B&B. The bad bitches waiting on a nigga like I'm P&D. I'm steady pushing P, you niggas pushing PTSD. I told her ass to kiss me in the club, fuck a TMZ. I used to want a GMC when what was doing B&E. We revving up and going on a run like we DMC. I lay up with her for a couple days, then it's BRB. Rappers love asking if I fuck when you know he did. Well, you know he did. She came in heels, but she left out on a cozy shit.
Hey, I'm living every 24 like Kobe did. Shout out to the six, RIP to eight. Swear this shit is getting eight. I'm on 10 for the cake. Get a lot of love from 12, but I don't reciprocate. 51 division, stay patrolling when it's late. 21, my Eddie, so the knife is on the gate. All the dogs eating off a baccarat plate. Niggas see Drake and they underestimate. Take it from a vet, that's a rookie ass mistake. Ayy.
Boy, look, you the motherfucking man, boy. Ooh, you is the man, yeah.
It's that bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still 30. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're feeling. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah.
High, but I'm not a random guy, I'm different. When I write my rhymes, you say you don't like that line, I'll switch it. You said you don't like my life, you said you don't like my guys, you're tripping. Photogenic, right, Instagram, right. Got a lot of impressions. Uh-huh, uh-huh. She
thing on my G and I don't need love, but I need some fuck affection. If I fell off tomorrow, would you still love me? Man, I got 21 questions. In a trap with the cat's domestic, she doing lashes, something cosmetic. They shot their shot, she read it, they slid in the DM with something generic. She don't even like going out, got a new outfit, but nowhere to wear it. She think that I'm being disloyal when I'm in the street with a couple of killies. You ain't gotta worry about none of these hoes, I'm grown, I'm done with these bitches. Done with these bitches, done with these bitches.
Your hair's on top of my pillow, so I sleep. And I'm dreaming of you, picking roses on my feet. I'm obsessed with you in a way I can't believe. When you wipe your tears, do you wipe them just for me?
Trap boys your type, cause I don't have a 9 to 5. I get that your standards high, but I'm not a random guy, I'm different. When I write my rhymes, you say you don't like that line, I'll switch it. You said you don't like my life, you said you don't like my guys, you're tripping.
Trap boys your type, cause I don't have a 9 to 5. I get that your standards high, but I'm not a random guy, I'm different. When I write my rhymes, you say you don't like that line, I'll switch it. You said you don't like my life.
P3 Sveriges Radio. P3, Sveriges Radio.
Men snälla, vi har Prince Harry som berättade i hans självbiografi att han mikrodoserade för att liksom ta itu med sina trauman om hans mammas Princess Diana, rest in peace. Nej, men, så det är så här, det är verkligen alla gör det. Alltså från royals till, alltså från liksom kungligheter till entreprenörer.
Det här är Paradiso med mig, Ahmet Jarman, dig, Kajsa Ederyd.
Hej Ahmet.
Och dig, Assad Daudi.
Tjena man.
Idag om att mikrodosera psykedeliska droger, hacka sin vardag och den psykedeliska paradoxen. Idag ska vi dyka ner i det psykedeliska rummet igen.
Ja, vi ska ju prata om de här ganska kontroversiella, jättespännande, men också olagliga psykedeliska drogerna, psilocybin och LSD.
Vi ska ju snacka om mikrodosering. Vad har vi på det?
Ja, alltså under flera års tid så har det ju lyfts fram bland liksom högpresterande företagsledare som liksom ett verktyg att prestera bättre, optimera sitt arbete och liksom öka den kognitiva förmågan. Alltså också även öka kreativitet. Vi ser de här Silicon Valley-jannarna som jag kallar dem. Mm. Alltså riktiga så entrepreneurs.
Ja,
och de har liksom verkligen hypat mikrodosering som fan.
Ja, jag googlade mikrodosering Silicon Valley.
Mm.
Det var ju, alltså jag vet inte, tusentals träffar på artiklar.
Men det säger också mycket när man söker på det och det dyker upp hundratals TED-talks. Alltså förstår ni? Då är det som att man är så, all right, microdosing har nått TED-talk.
Men vad är microdosing då? Vad är mikrodosering?
Alltså det innebär att istället för att ta en hel dos, alltså en makrodos av LSD eller psilocybin, så tar man en tiondel av en vanlig dos, eller hur?
Precis. Och psilocybin är ju den aktiva substansen i det som man brukar kalla för magiska svampar.
Mm.
Och LSD är ju en kemisk substans som man brukar kalla för acid.
Syra.
Ja, syra. Ja. Precis. Det finns ju en jättestor liksom, subkultur runt bara begreppet syra.
Ja, verkligen.
Alltså, bara, alltså musikgenre.
Acid house.
Ja, verkligen.
Och acid jazz.
För att de också ger ju upphov i makrodos. Ger ju upphov till de här fraktaliska synerna och hallucinogena tillstånden ju.
Mm.
Men när det handlar om mikrodosering, då är det inte meningen att det ska hända så mycket alls. Men jag pratade med Filip Bromberg.
Jag heter Filip Bromberg och jag är legitimerad psykolog.
Och han har jobbat i de senaste 10 åren med
psykedelisk terapi och vetenskap på olika sätt.
Han har en egen mottagning där han träffar människor som använder psykedeliska preparat i olika terapiformer. Och han är också en av dem som är med i det här Nysnö. Har ni hört talas om det?
Nej, vad är det?
Det är liksom ett gäng psykologer som
arrangerar retreatprogram i Nederländerna.
Och gör psykedelisk terapi med dem där. Vilket är kontroversiellt eftersom det är olagligt i Sverige.
Just det.
Alltså Filip är ju psykolog och det han gör är ju att han träffar personer efter att de har varit på retreat och hjälper dem att bearbeta det. Och Filip sa till mig att hans patienter beskriver mikrodosering
som att man har tagit 2 koppar kaffe.
Damn.
Men alltså att man inte får den här trippiga, fraktala upplevelsen.
Det är inte att, upplevelsen är utan effekt. Man upplever någonting, att någonting är annorlunda. men man ser inte, man får inte några visuella effekter.
Det finns ju en amerikansk författare och forskare som forskat på psykedeliska tillstånd och droger sedan 1960-talet.
Det finns ju vissa protokoll, bland annat ett som heter The Fadiman Protocol, som är utvecklat av en forskare som heter James Fadiman.
Och brukar kallas för The Father of Microdosing. Alltså Microdose Daddy har jag gett honom smeknamnet. Han har tagit fram ett liksom protokoll
som är väldigt vanligt att folk följer då man mikrodoserar.
Och det är inte det enda protokollet som finns. Det finns ju typ 6 standardprotokoll och så kan man ta det lite hur som helst. Men James Fadiman har tagit liksom fram ett, något som kanske är det vanligaste som folk i mikrodoseringssammanhang använder.
Vanligtvis med 2 dagars mellanrum mellan varje mikrodos. Så att man får en så kallad afterglow-dag och en så kallad vilodag. Och sen så börjar det om.
Och 4-8 veckor ska man hålla på så ungefär. Beroende på, allting är ju också från person till person.
Du lyssnar på Paradiso.
Alltså, vilka kändisar är det som håller på med det här? För jag antar att det finns en och annan.
Diplo har man hört talas om, alltså DJ och producent.
You microdose though sometimes, right?
Yeah.
What do you microdose?
A little bit of LSD.
Man gör de här vardagssysslorna lite roligare. Mm. Och det är många andra kändisar som har den typen av liksom infallsvinkel när de mikrodoserar. Chelsea Handler.
I love microdosing especially because people have this stigmatization around drugs that I find very annoying.
Hon är liksom spokesperson för mikrodosering. Mm-hmm. Hon tar det främst för att liksom, igen, det vardagliga.
I'm talking about like psilocybin and LSD and
natural drugs.
Yeah, natural drugs that actually can, you know, they treat depression and they help people have more fun.
Chelsea Handler berättade under någon galafest 2025 att hon gick runt och delade ut knark i liksom toaletterna när liksom alla kändisar samlades där. Hon var så, jag mikrodoserade typ halva Hollywood. Och det var som att jag var så, damn!
Men vad säger den här gruppen då att det gör för dem? I vilka situationer mikrodoserar de?
Jag frågade Filip vad hans patienter som då verkar i Sverige, varför de mikrodoserar. Mm.
Det är väldigt olika. Jag skulle säga att det är vanligt både med mikrodosering för att optimera sin tillvaro och för att bota eller lindra olika psykiska problem.
Jag frågade också om honom om hur de beskriver känslan.
De brukar beskriva en ökad kreativitet, en ökad liksom absorption, att man kan gå in väldigt mycket i vissa konstnärliga eller mer lekfulla aktiviteter.
Och där berättade han för mig att de kan tycka att det är tråkigt att göra så här livsadmin-grejer.
En vanlig upplevelse är att det blir väldigt roligt att leka med sina barn, till exempel. Man kan bli mera lekfull och att naturupplevelser blir mera intensiva eller intressanta.
Om man har ett kreativt jobb så får man, hamnar man i flow, typ den grejen. Men sen när det är så här, du ska betala en räkning, städa en toalett, livsadmin är inte lika roliga. Grunden i mikrodoseringscommunityn är ju att den bygger väldigt mycket på så här anekdotiska, subjektiva upplevelser. Mm. Alltså, människor berättar vad de själva har upplevt och det kan vara olika. Alltså det finns inte en, alltså det är inte som en typ egoupplösning. Nej. Att det är så här, det här är något konkret som, det här kan hända alla, utan det är väldigt subjektivt.
Men ska man säga att mikrodosering och kulturen runt det är som en form av subkultur?
Ja, men det kan man väl säga. Jag träffade en man, en amerikansk man, när jag var i Texas, som är som en subkultur inom subkulturen, kan man säga. Mm. Han heter Caesar.
So my name is Caesar Marin.
Jobbade på CNN som tv-producent. Mm. Och vid 54 års ålder gjorde de en jättestor sån här omorganisation på CNN. Mm. Och han blev av med jobbet.
I was there for 25 years. And right before I got laid off, I was part of the massive layoffs of 2022. Psychedelics came into my life.
Och hamnade liksom i en livskris. Mm. Alltså, jag är en 54-årig tv-producent som har spenderat hela mitt vuxna liv på CNN. Och nu har jag blivit av med jobbet.
I'm 55 years old. I just got laid off. Like, there's nobody hiring 55-year-old TV producers. TV's dying.
Och han upptäckte mikrodosering då i den här krisen.
You know, I was going through some stuff and I have a psychedelic experience. I have a half a chocolate bar of psilocybin, of mushrooms, and everything changed, like immediately things changed from my sensory to just my looking at life.
När han upptäckte psychedelics då, som var i en makrodos då från början. Mm. För då var han med om en liksom mystisk upplevelse, men han visste ingenting om psychedelics. Och så var han med om den här mystiska upplevelsen och så började han googla på det.
The moment I get home right away, I'm typing away, what just happened? What is it that these substances did to me that made me feel this?
Sen så började han läsa på och så började han lära sig om det här med mikrodosering.
And all of a sudden I go, wait a minute, psychedelics are being used as medicine? This is crazy. What are you talking about? And I realized that it's being used for anxiety, it's being used for depression, it's being used for PTSD.
Och han började använda Fadimans protokoll.
Men så finns det ju också de här som tar det av liksom spirituella anledningar, exempelvis Susan Sarandon.
I believe in individual rights. I mean, I would like to see everybody be able to smoke pot.
Så skådisen från Thelma and Louise. Men en person som jag tyckte var extra intressant, som liksom är så inne i det här, alltså vi borde bjuda in honom till Paradiso. Det är ju Frank Ocean.
Oj, vad kul.
Ja, vi ringer honom.
Han har också gjort en intervju med James Fadiman.
Alltså med the med father the, of...
Ja, förlåt, heter han James Fadiman?
Fadiman.
Fadiman.
Det låter som att jag pratar som så, alltså Wagwan Fadiman. Alltså... Jag blev helt så Jamaican patois här på Paradiso. Nej, men Frank Ocean gjorde en intervju med James Fadiman och jag kan säga så här, jag fattade noll av den intervjun.
Är det sant?
För att i den här intervjun bestämde han sig också för att tonsätta den och ha en slinga under. Frank Ocean har ju en radiokanal som heter Blonded Radio, som är väldigt obskyr, där han liksom kurerar mestadels musik. Under hans Christmas specials runt 2022 så märker man att han har liksom börjat lean in mer till hur man optimerar sig själv som människa. Så han är ju verkligen en Paradiso king. Han har ju, första avsnittet var med Wim Hof.
Oj.
Och det här avsnittet av Blonde Radio var med James Fadiman. Och så att ni fattar varför jag inte fattar något av intervjun, okay, så ska ni få höra det här nu.
Du lyssnar på Paradiso. Alltså är det här intervjun?
Det här är intervjun som man har tonsatt över liksom en...
My guy, sänk mattan. Vad är det?
Alltså förlåt, inte för att vara liksom audiofil, men fan vad det distade. Alltså när jag lyssnar på det här nu. Nej, men och...
vänta, vad fan var det där?
Nej, alltså 35 minuter av det här satt jag och lyssnade på vägen hit och jag var så, va?
Jag trodde det skulle vara en sån mysig, lugn, liksom, alltså typ paradis och matta i bakgrunden.
Nej, nej, så han har proddat någon form av lite så, det börjar också ganska mysigt, lite så nästan trans, liksom lugnt. Men så går det upp till någon form av dansgolvbanger.
Men alltså rösterna där.
Det är färdig med.
Jo, men det är intervjun.
Ja.
Så konstigt.
Frank Ocean tar det i mestadels av spirituella skäl och även såklart kreativa skäl. Ja. Det kan vi inte undgå när det kommer till artister.
Om vi går tillbaka till Caesar.
Ja, men han började ju prata med andra 50-plussare som också var lite stuck. För att ju äldre man blir, desto, liksom, desto mer vanemänniskor blir vi ju på något sätt. Och det här förändrade ju allt för honom.
I've always been a happy person. I've always been a loving person. But the psychedelics just kicked it up like from volume 7 to volume 10. There's something here in the States called the hamster wheel.
Yeah. Jag vill bara säga att det är väldigt kul att han bara, it's something here in the States called the hamster wheel. Och jag bara, yeah. Förlåt, Caesar.
Before psychedelics, it was a bit just routine. The default mode network, right? They talk about when you lay down a little bit of new snow and you're like, wait a minute, what happens if maybe I go down this track? Maybe I could find that happiness. Maybe I could find that joy. Maybe I could find that center. Maybe I could find that groundedness. And that's what psychedelics did. They sort of really put me in that mind state that today is the best day of my life. There's nothing better than right now.
Vad är det här The Default Mode Network som Caesar pratar om?
The Default Mode Network är som ett nätverk i hjärnan, kan man säga. Det är som ett mönster som gör att jag är jag. Att jag börjar älta saker. Att jag tänker på dåtid och framtid, alltså det som vi, våran identitet och vårt ego är kopplat till The Default Mode Network. Och jag pratade faktiskt med en psykiatriker och neuroforskare som är dansk men jobbar i London.
My name is David Arizzo.
Och han leder psykedelisk forskning på Imperial College London, och han förklarade för mig vad man har sett i brain scans.
Yeah, so the way that the brain is sort of configured in networks or modules is changed, so it becomes less modular under psychedelic.
Det man ser då är ju att man dämpar det här default mode network.
So we have done some of that work in people with depression that we had treated with psilocybin therapy and then measured brain activity before and after, and we can see some of those features, they're still there to some degree, and the degree to which they're there seems to be associated with the antidepressant effect, and also it differs, at least looks like it differs, and therefore mechanisms differ to conventional antidepressant treatments.
Okay, men dämpas the default mode network när man mikrodoserar då?
Alltså Caesar, han säger ju att han har upplevt en sån effekt, men när man har tittat på psilocybin och the default mode network, då har man ju tittat på det i de här stora doserna och inte i mikrodoseringssammanhang.
Du lyssnar på Paradiso.
Men Kajsa, vad säger Filip då om patienterna han jobbar med? Är det många som mikrodoserar, och hur liksom lägger de upp sin mikrodosering?
Filip har ju träffat jättemånga som mikrodoserar i Sverige, och han berättade att de, precis som Caesar och andra som Assad också har nämnt, följer såna här olika protokoll ju. En sak som Filip också sa, som jag tänker inte är helt oviktigt i sammanhanget, är ju att det här är olagliga droger ju. När man köper LSD, då brukar man köpa det på en liten lapp. Ni har hört talas om det populärkulturella fenomenet, en lapp.
Ja, man som man lägger tunga på tungan.
Ja, exakt. Och du vet ju inte hur många mikrogram syra det är på det. Ja. Det kan ju skilja sig från gång till gång ju. Och om du mikrodoserar psilocybin med svamp, hur mycket svamp ska du ta? Alltså det är ju en utmaning.
Det är svårt. Så de flesta gör det ju ganska mellan tummen och pekfingret. Vilket är ett problem, eftersom det kan vara så att man råkar ta för mycket. Och då kanske det är svårt att göra de sakerna som man skulle gjort.
Men det är ju det också, de tar upp det så mycket i den här forskningen. Alltså risken med liksom mikrodosering handlar verkligen om situation, person och hur mycket. Alltså så här, det finns ju såklart, jag måste bara så här rabbla upp också riskerna. Igen, ökad ångest dyker ju upp här som ett exempel. Ökad paranoia om du redan är liksom benägen att känna dig paranoid.
Kajsa, emotionell. Spider-Man-mimen.
Emotionell instabilitet, om man känner liksom en stark emotionell exempelvis sorg, då ska du inte mikrodosera, för det kan liksom, alltså motsatt effekt. Man får ont lite i magen, man kan bli lite illamående, man kan känna sig extra trött till och med, man kan ha svårt att sova, man kan få huvudvärk, om man har tinnitus kan det bli värre, men det är liksom lite risker som tas upp.
Men Assad, du nämnde ju kändisar som pratar om att de gör det här, och Caesar har ju berättat om sina erfarenheter. Finns det någon kritik?
Jag frågade Caesar om det, för han är ju ändå en father, en partner, en business owner, en son.
Lover.
Ja, säkert.
Kanske.
Jag frågade honom om han får kritik.
The criticism is a normal criticism, right? That's a drug. What are you doing? That's illegal. I'll be honest with you. The people who I care about, right? My family, right? My kids, my mother. They saw the difference. They saw the change.
Det känns snarare som, är du artist, så känns det rimligt. Lite så rock and roll, och klart du ska få ditt kreativa utlopp.
Exakt.
Eller om du är konstnär. Så att det är sällan man ser det. Men en som brukar vara ganska skeptisk, det är ju Neil deGrasse Tyson.
And with the microdosing, that's a whole frontier right there.
Aha, är han skeptisk till psykedelika?
Ja, Neil deGrasse Tyson har liksom uttryckligen, alltså så här, verkligen tagit upp sin skepsism kring psykedeliska droger och mikrodosering.
Neil är ju, för de som inte vet, en känd astrofysiker och en populärvetenskaplig forskare. Han gjorde ju andra versioner av kosmos.
Han, citat, människans sinne fungerar knappt som det är. Varför förvränga det ännu mer? Och han menar typ att det kan bidra till feltolkningar över hur världen funkar och så vidare. Sen är han väldigt öppen för att diskutera det ur lite mer ett vetenskapligt perspektiv.
Det är intressant att som så många gånger i Paradiso när vi pratar om folk som håller på med typ allt från rött ljus till carnivore, entusiaster kring självoptimering, att det känns som att de tycker att de har hittat svaret.
Ja, verkligen. Jag pratade med Filip om det också, för att min fördom är att just psykedeliska gänget tycker om att missionera.
Jag tror inte att det är någonting unikt för det psykedeliska communityt. Jag tror att det är samma tendens som finns inom, jag vet inte, yoga eller breathwork till exempel. Det är väldigt vanligt i de retreatprogram som jag anordnar till exempel. Så i slutet av upplevelsen så är det många som säger att jag önskar verkligen att mina nära och kära kunde få gå igenom den här upplevelsen. Jag tror att det skulle vara så otroligt hjälpsamt för dem. Så att då är det viktigt för oss att ta ner dem på marken lite grann och be dem att inte missionera. Särskilt när det gäller högre doser av psykedelika så behöver man hitta det vid rätt tillfälle och inte gå över sina gränser eller få ha för höga förväntningar.
Om du, Assad, har varit med om en väldigt stark upplevelse så ska jag göra det, men jag kanske inte ens är där på min resa i mitt liv.
Mm.
Och då finns det liksom en liten risk med den här missionerande aspekten.
Och det kan man säga med mikrodosering också, att ett stort problem med den psykedeliska forskningen generellt är att folk tänker på det som en magic bullet. Om jag bara får ha den här upplevelsen så kommer allt att lösa sig. Men i själva verket så skapar upplevelsen eller substansen en öppenhet, en ökad känslighet och en möjlighet till förändring. Sen är det viktigt, vad gör man med den möjligheten och med den förändringen?
Men samtidigt så är det väl precis det som Caesar gör.
Jag frågade Caesar rakt ut om han inte är lite väl obsessed.
Because I am obsessed. I'm obsessed with what it did to me. And I'm obsessed with what it could potentially do to other people when used safely and when used responsibly. Right? So I love that you asked me that question, because yes, as I start to share my story, as I start saying, hey, I'm microdosing, I'm doing this, and I'm telling like everyone, right? My family and my friends, you know, and I go, I want to buy a shirt, something that says microdosing, or that says psychedelics, or that says a mushroom.
Förlåt, hans ton ändrades.
Men han sa då till hans försvar, Assad.
Right, I'm not saying psychedelics are for everybody.
Du lyssnar på Paradiso.
Okej, det här är ändå droger som gick igenom sin första våg av popularitet under 60-talet, och sen så har de kommit tillbaka på 2000-talet, och just nu så är vi ju mitt i en psykedelisk renässans. I Sverige forskar man på allvarliga psykiska tillstånd som depression och ångest i livets slutskede. Men pågår det forskning om mikrodosering? Det är det här med att levla, att bli en bättre version av sig själv som man förknippar mikrodosering med.
Ja, och jag frågade Filip om det ju, eftersom han ändå har den här 10-åriga bakgrunden av att jobba med det här.
Dels så görs det många observationsstudier då man helt enkelt frågar personer som mikrodoserar hur de upplever effekterna. Men det som de studierna inte gör är att de kontrollerar inte för förväntanseffekter. Och det finns andra studier som har använt placebokontroll, bland annat en studie från Imperial College som rekryterade hundratals personer till vad som kallas för en self-blinding study.
Vilket innebär att man har hittat människor som mikrodoserar, och sen så har man hittat på en metod
där deltagare fick mikrodosera med sin egen substans så som de gör vanligt, men de fick hem ett så kallat self-blinding kit så att de blindade sig själva.
De tar någonting som ser ut som det de skulle tagit, men ibland tar de placebo så att de skulle kunna göra den här placebo-studien.
Mm.
Och vet ni vad jag gjorde då?
Vad har du gjort?
Jag mikrodoserade... Nej, jag skojar.
Ja, jävlar.
Alltså, du sa, hello?
Nej, men ni vet David som jag pratade med innan.
Ja. Mm.
Som jag sa så är ju David psykiatriker och neuroforskare, och han jobbar på Imperial College London.
Mm.
Det är han som har gjort den här studien som Filip pratar om.
Vad sjukt.
Icon.
Han är den expert i världen typ som har liksom bäst koll på just mikrodosering.
Okej.
Okay. We have a method developed by Balashigeti that we implemented a few years ago, where people could basically placebo control themselves by following a manual that we provided. So it's still kind of placebo controlled.
David visste ju vad de tog, så att de kunde studera det här på ett vetenskapligt korrekt sätt.
If you have incorporated a placebo, then the million dollar question is, what difference do you see between the placebo and the the microdosing.
Men vad kom de fram till då?
And what we found was that all these improvements seemed to be relatively mimicked in the placebo group. We could even see that the predictive value of a positive outcome from taking a placebo and thinking it was the microdose, that was higher than the other way around.
Hur kan det vara så här? Alltså hur kan det funka så? Det är helt sjukt.
Placebo gör det once again. Alltså det är så jävla underbart.
Men alltså hur är det möjligt?
Men det här jag också, förlåt, jag är mer Neil deGrasse Tyson. Hjärnan hittar på så fucking mycket.
Ja.
Alltså vad ska vi göra?
Ja.
Do they have like experience from psychedelics from before?
In all studies where we are trying to look and investigate effects of psychedelics, it's a very relevant factor. Have people tried it before? Have they tried it very little? Have they tried a lot? Have they tried that exact drug? And also, what experiences did they have in the past when they tried it?
Har du haft liksom en stark upplevelse och du upplever att det förbättrar ditt liv väldigt mycket, då är det ju inte superkonstigt då, kan man tänka sig, att man får den förväntade effekten.
Du har den referensen.
Ja, precis. Mm.
Vad säger mikrodoseringsförespråkare om den här placebo-studien då?
You have something that is a bit novel, very hyped, where people need to make an effort in order to do it. You immediately belong to some kind of subculture with a lot of connotations.
Det är ju så himla mycket kultur och subkultur och känslor, och människor har så mycket starka subjektiva upplevelser.
So you have a big fat recipe for a quite substantial placebo effect with large expectations and so on. And I think that is what we saw the result of.
Alltså det är väl lite som en religion. Mm. Alltså har du en stark mystisk upplevelse i en relation till Gud, och sen så kommer någon och säger, men vetenskapligt kan vi inte bekräfta att Gud finns, då är det klart att jag blir sur.
Men det, för mig handlar det mer om att jag förstår ifall placebo-testpersonerna upplever samma sak som de som faktiskt har fått drogen.
Mm. I vissa fall var de till
exakt.
Och med bättre.
Det är ju det som gör att jag tappar det helt och hållet.
It looks extremely promising if you just don't put in a placebo condition. Yeah. It looks amazing. Because there is just a very great placebo effect, and maybe that is what people are experiencing.
Ja, det blir...
alltså exakt, hur kan det bli bättre?
Exakt.
Men
det är ju det är inte som att David säger att det inte finns positiva resultat. Alltså, människor har ju fortfarande sina upplevelser.
Såklart.
Det är ju det jag försöker
såklart
säga.
Du lyssnar på Paradiso.
Vad säger David om framtiden?
Ja, det här var så himla spännande då, för att de fortsätter ju att forska på mikrodosering, och jag var ju jättenyfiken på vad han tycker om de här resultaten ju. Mm. För att det finns ju ändå en förhoppning om att om mikrodosering fungerade, då skulle ju det kunna vara en jättebra medicin.
It's still worth pursuing to some degree to try to close some knowledge gaps, and before anybody, including a person like myself, end up concluding that they just don't work beyond placebo.
Det måste bli de glada eller galna av den här, alltså forskningen också.
Psilocybin, LSD, they are low risk drugs, but the main risk are in the full doses, but in the very low dose they're easy drugs, and therefore if they actually had proper effects beyond placebo, that would be fantastic.
Den stora nöten de har att knäcka, och det här gäller inte bara hans studier, för de kollar på psilocybin. Mm-hmm. Och så är det ett annat gäng som har kollat på LSD mikrodosering, och när de kontrollerar då mot placebo gruppen så failar de.
Ja, vad fan ska man säga? Alltså det är...
Men jag tänkte också att det var ett kul resultat för dig, Amet.
Ja, ja, alltså det är kul, men samtidigt så tycker jag att det är läskigt också, för det här, alltså får inte det här er att undra bara, vad är verkligheten?
Jo, men jag tror ju att vi lever i en simulation.
Jag är så IQ noll. Jag är så... Det låter toppen. Hjärnan kan göra det själv. Alltså, när
ja, hjärnan kan göra det själv. Och varför lägger vi inte jättemycket resurser på att förstå hur vi kan göra det själva bara?
Men det kanske det, alltså, jag tycker att det är väl det som krävs. I det här aspekten, en katalysator som blir en referensram för dig framöver. Ja.
Det finns en ännu mer spännande grej som David berättade för mig om. Som han kallar för den psykedeliska paradoxen.
Oh.
With a full dose, people undergo this massive, profound, subjective experience. With a microdose, they don't. So you can easily cheat. Therefore, you can study it in a way more conventional.
Det är liksom den ständiga psykedeliska paradoxen, att i ena gruppen kan du inte ens placebo kontrollera och i den andra gruppen med mikrodosering då är placebo typ starkare.
Whereas with the full doses you can't really placebo control and blinded and therefore you have that issue.
Ja, jävlar.
Men med allt detta sagt så pratade jag ju med Filip om placeboeffekten, för han visste ju om resultaten i den här studien.
Jag tror att placeboeffekten är någonting som vi ofta viftar bort som någonting overksamt.
Och de fortsätter ju studera det här för att hitta ett sätt, eller för att hitta, för de vill ju hitta liksom behandlingar.
Men det är i själva verket en väldigt viktig del av den mänskliga upplevelsen.
Det här, det var Paradiso från Sveriges Radio P3. Jag heter Ahmet Jaraman. Vid min sida hade jag Kajsa Ederyd och Assad Daudi. Producent var Kajsa Ederyd och vår klippare heter Therese Gylfe.
Sveriges Radio Play, appen du vet.
Ja, i den kan man söka på Paradiso och sen finns ett litet plus. Klickar man på det dyker vi upp i ditt flöde varje vecka. En toppenapp.
Och slår man på pushnotiser, vilket vi faktiskt märkt att många av er redan har gjort, men inte alla,
då får man en liten notis när vi släpper ett nytt avsnitt.
Gör det.
Är du nyfiken på någon metod och vill du att vi ska utforska den? Då kan du höra av dig till paradiso@sverigesradio.se.
Vi hörs.
Ciao.
P3, Sveriges Radio.
Sverige bör stoppa internationella adoptioner. Det skriver regeringens utredare Anna Singer på DN Debatt. Efter att ha utrett hur den internationella adoptionsverksamheten till Sverige gått till menar hon att det förekommit oegentligheter. Risker har inte tagits på allvar och mänskliga rättigheter har kränkts, skriver hon. Staten borde erkänna de kränkningarna och be om ursäkt. Samtidigt föreslår Anna Singer stärkt stöd för adopterade, bland annat i form av samtalsstöd och ursprungssökning. De här förslagen lämnas över till regeringen imorgon. Ukrainas president Zelensky hyllar den ukrainska drönarattacken som förstörde över 40 ryska bombplan idag. I ett inlägg på X beskriver Zelensky resultatet av attacken som briljant och något som kommer att gå till historieböckerna. Attacken, skriver han, är Ukrainas mest långtgående operation och har planerats i mer än 1,5 år. Totalt användes 117 drönare i operationen, enligt Zelensky. I Polen har det varit presidentval idag och nyss stängde vallokalerna. Vår korrespondent David Rasmusson är på plats i Polens huvudstad Warszawa. Och nyss släpptes en vallokalsundersökning. Vad visar den, David?
Ja, jag är på Karol Nawrockis, Rafa Trzaskowskis valvaka. Och här jublas det för fullt. Nästan svårt att höra. Men Rafa Trzaskowski fick 50,3% av rösterna enligt den här vallokalsundersökningen mot kandidaten Nawrocki som fick 49,7% av rösterna. Alltså otroligt jämnt mellan kandidaterna än så länge.
Vad innebär det här då?
Det här innebär att vi inte kan säga med säkerhet just nu vem som har vunnit valet, även om det just nu ser bättre ut för Trzaskowski.
När tror du att vi kommer att ha ett färdigt resultat?
Förhoppningsvis har vi ett färdigt resultat när vi vaknar i morgonbitti.
Tack David Rasmusson på plats i Warszawa. Och mer om det här i appen Sveriges Radio Play direkt efter den här sändningen. Så Sverige, en ny typ av giftig manet är på väg att etablera sig i svenska vatten. Det skriver Göteborgs-Posten. Det handlar om lysmaneten. En lysmanet hittades första gången i Gullmarsfjorden i Bohuslän i höstas. Och nu efterlyser Göteborgs marinbiologiska laboratorium fler observationer. Marinbiolog Björn Källström säger till GP att man inte behöver vara orolig över den nya manetarten, även om den kan bränna mer än en vanlig brännmanet. Det var Ekot klockan 9. I studion Daniel Wockner.
P3 Sommarmix. Det har blivit dags att sia i vad som kan bli sommarens stora hits och plågor här i P3 Sommarmix. Det blir låtar som du förmodligen kommer att ha hört en och annan gång innan höstkoftan ska plockas fram. Och det är med mig, Mari Hestammer, musikredaktör och programledare som ska kitta dig för sommaren. Så på med solskyddsfaktorn och solglasögonen, för nu åker vi.
Otra vez lo sacamos al estadio.
Du lyssnar på P3s sommarmix där vi idag fokuserar på låtarna som kommer tokdominera denna varma säsong. Låtar som kommer höras såväl här i P3 som i andra radiokanaler, men också ses på topplistor runt både i Sverige och världen. Till exempel Bad Bunny är ju en sån här artist som kanske särskilt kommer dominera runt Medelhavet och i Amerika. Men här i Sverige då? Ingen sommar utan upplyftande svenska poplåtar, och en av årets stora breda hits denna sommaren, det står Ida Lova för, och den här kommer bli svår att undvika.
Du är den som ingen kan. P3 Sommarmix.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried, on the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous knowing we've